Låt oss be. Herre, vi vill stämma in i den sången som sjöngs som bön för vårt eget land. Och vi ber att den predikan som vi ska lyssna till, att det blir din röst som berör våra hjärtan. Tack för den helige ande som kan åstadkomma det här, som gör att vi glömmer oss själva och fokusera på dig. Hjälp mig, Herre. Amen. Tänk dig att du kommer in i en föreläsningssal och professorn kommer in med en jättestor bunt papper, börjar dela ut, och du vet att han kommer att ha en lång föreläsning. Och du vet inte hur du ska hinna skriva ner allting. Men så, efter en liten stund så gör han en paus och säger: vad jag framförallt vill att ni ska komma ihåg, det är... Och då lyssnar, då lägger man sig ner pennan och lyssnar till extra noggrant. Och så säger han: vad ni först och främst behöver tänka på, alla spetsar öronen, för nu kommer det man absolut inte får missa. Och precis så börjar Paulus sitt andra kapitel i första Timoteusbrevet. Det är till den unge ledaren Timoteus i församlingen i Efesos som han skriver. Framförallt Timoteus, först och främst vill jag säga. Och då är det sex ganska långa kapitel som den här boken består av. Och det är ju inte riktigt säkert vad man vet vad som är viktigt. Allt är viktigt. Naturligtvis, av alla uppfordringar och uppmaningar. Men när han säger först och främst, då förstår vi att nu är det någonting extra viktigt. Vad säger han? Först och främst uppmanar jag till bön. Då menar han inte bara till Timoteus själv, utan han menar till hela församlingen som Timoteus tjänar. Det är nämligen så att bönen får oss att sätta rätt fokus. För bönen, det går inte att bedja utan att vända sig mot eller till Gud. Och det är en ständig fara för en församling att lägga ner stor energi på att diskutera olika strategier och olika program som man vill pröva och kanske sjösätta. Och man kan bli så upptagen med all sorts bra verksamhet att bönen hamnar i bakvattnet. Och för många församlingsstyrelser är sammanträdesagendan så lång att det är väldigt lätt att bönen hamnar sist när alla är trötta och vill gå hem. Jag är därför glad att kunna säga till oss här idag och berätta någonting väldigt roligt om den här församlingens styrelse och församlingsråd. Vi håller nämligen på att lära oss att be. Vi håller på att lära oss bönens stora betydelse. Och vi upptäcker att vi älskar mer och mer att bara få vara inför Guds ansikte tillsammans. Vän av effektivitet kanske till en början tyckte att dyrbar tid av sammanträdestid går förlorad när vi bara ber. Vi måste ju göra något också. Så försvinner plötsligt en timme och vi har bara bett. Men jag tror att ingenting bättre kan hända oss än när vi förlorar oss själva inför Gud i bön. Och det viktigaste i en församling, det är ju att fokusera på Gud, som vi vill göra i gudstjänsten idag. Och det bästa sättet att fokusera på Gud, det är att be, det är att tillbedja. Det viktigaste en församling alltså kan göra, det är att be. Igår så var församlingsrådet och församlingsstyrelsen tillsammans uppe på Stenungsögården. Vad gjorde vi där? Vi hade inte en massa överläggningar som man kanske tänker sig att en ledning för en församling ska ha. Och det är inte fel med det. Men hela dagen igår ägnade vi endast åt bibelläsning och bön. Om ni visste vad vi kände oss berikade när vi åkte hem igår eftermiddag. En församlingsledning som missar att ge bönen Dess prioritet kommer snart att bli bara en föreningsstyrelse. Och församlingens andliga liv kommer att urholkas och torka. Först och främst, skriver jag, bed. Det är ju så att redan på skapelsens dag började Gud tala till människan, och vi skapades både för att kunna lyssna till Gud och tala till Gud, olikt alla andra skapade varelser. Det var det som gav dignitet åt människan. Hon kunde tala med Gud. Vi är skapade för tillbedjan och bön. Och Gud menar tydligen, enligt de här verserna, att det har en avgörande betydelse om vi beder eller inte. Inte bara för oss själva alltså har det betydelse, utan för en hel värld. Det är sant att Gud kan göra precis vad han vill utan våra böner, för han är ju Gud. Men i sin kärlek och nåd har han valt att göra oss till sina medarbetare och sina medregenter. Han har valt att göra våra böner till det medel som han vill använda för att fullverka och fullborda sin plan med historien och driva den mot det mål som han har bestämt. Och det verkar som att, åtminstone i den bibliska historien, det är så tydligt att inga avgörande steg tas i Guds plan med mindre än bedjande människor finns på plats som liksom förbereder de kommande händelserna. Det var därför som Jesus lärde oss att bedja: tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himlen så också på jorden. Och den bönen har betts under tusentals år nu, och den kommer att få sitt otroligt starka svar den gången Kristus återkommer. Bönen är församlingens viktigaste och mest effektiva tillgång. Med bönen kan vi med omedelbar verkan påverka skeenden av världen, oavsett hur långt bort det är. Ni som är unga vet inte om att innan satelliterna skickades upp så kunde inga direktsändningar i tv ske från andra sidan jorden. Utan man fick vara så hålla tålamodet och vänta tills bilderna kunde skickas på annat sätt till vårt land. Men nu vet vi att till exempel under OS i Kina så kunde vi följa löparna i samma hundradels sekund när de korsade mållinjen. Vi kunde följa det här samtidigt som det skedde där. Därför att bilderna och ljuset och ljudet alltså fördes först bort ifrån jorden till en satellit, och sen från satelliten ner till andra sidan jorden i Sverige, och vi kunde se samtidigt vad som ägde rum där. Det fungerar faktiskt likadant med bönen. I den här gudstjänsten så beder vi, och den bönen går direkt till den allestädes närvarande guden och kan få omedelbara saker att hända i till exempel Kina, om det skulle vara Kina vi bad för, vilket vi senare ska göra i gudstjänsten. Och det händer just nu när vi beder, och till och med ibland före, innan vi beder, för Gud vet när vi ska bedja om. Vi hade och vi har ett par missionärskollegor som heter Gert och Anita Folsten som var nere i Etiopien, södra delarna. Och en dag så hände det tragiska att en hel gryta kokande ris kom över den tvåårige sonen, och han fick brännskador över större delen av kroppen. Och ni vet, där nere i bushen, och vädret var dåligt, man lyckades få kontakt med missionsflyget, men det tog en hel dag innan flyget lyckades komma och hämta pojken och mamman till sjukhus. Och mamman var med och skötte pojken under de här veckorna eller dagarna på sjukhuset. Och så en morgon när hon skulle byta lakan och flytta honom lite grann, så blev hon alldeles förskräckt över den sårvätska som var i sängen. Men till sin stora förvåning så visade det sig att alla sårskorporna hade lossnat och huden därunder var alldeles frisk. Hon blev naturligtvis väldigt förvånad och glad och förstod inte hur detta kunde ha hänt. En tid senare kommer de hem till Sverige och åker till en konferens. Och där kommer en kvinna fram, en avlägsen bekant, säger hon. Och ville veta om den hade haft ett allvarligt problem. Ett visst datum, en viss tid. Varför frågar du det? Och så berättade hon att hon hade blivit väckt mitt i natten. Och Gud hade liksom manat henne att be för familjen Folsten i Etiopien. Och hon stannade uppe den natten och hon bad. Och så jämförde man datum och tid, och det var precis den natt då pojken hade blivit frisk. Och det är 700 mil mellan Sverige och Etiopien. Inga problem för bön. Bönen når överallt. Och med fyra olika verb som ni ser så uppmanar Paulus till bön. Bönelivet är rikt, det kan yttra sig på flera olika sätt. Bön och åkallan betyder att man inriktar sig på speciella behov. Ordet åkallan, som Birgitta redan har sagt, det är ett sätt att ivrigt anropa Gud. Att påkalla Guds uppmärksamhet, liksom titta här Gud. Och Gud har lovat, åkalla mig i nöden så ska jag hjälpa dig. Förbön för alla människor. Förbön betyder att man vädjar till Gud. Och någon annans vägnar. Det är en prästerlig funktion. En präst träder fram inför Gud och ber det för folket. Och vi är alla ett konungsligt prästerskap som och andra människors vägnar. Människor som inte själva beder, men som vi får lagda på våra hjärtan. Vi beder till Gud för dem. Och det är alltså förbön. Vi agerar präster. Tacksägelse. Underbart att det finns med. Tacksägelse för alla människor. Det uttrycker ett förtroende för Gud, att Gud kommer att handla, att Gud har ett intresse för alla människor och att vi kan glädja oss över att alla människor är frälsningsbara. Och så står det, bed för och allt och åkalla och tacka Gud för alla människor. Det är alltså bönens globala perspektiv. Det var en kyrka, och ni kanske har hört något liknande, där man på ett ställe inledde hela gudstjänsten. Det skulle vara den inledande bönen. Och den som inledde bad, hjälp vår unga syster som snart ska föda. Högst legitim bön. Välsigna pastorn som är på semester. Ännu mer legitim bön, jag får säga. Och hjälp vår syster som är sjuk. Amen. 20 sekunder. Och ingenting i den bönen var fel. Men den avslöjar den begränsade värld i vilken den personen, eller kanske till och med den församlingen, levde. Och det är lätt att vi i våra böner liksom bara stannar kvar på hemmaplan. Att vi bara tänker på oss själva, våra egna omständigheter, vår familj, vår ekonomi och vår egen församling. Men sällan sträcker oss ut i våra böner och omfamnar den värld som är Guds värld och för vilken Kristus har lidit döden. Ett böneliv begränsat till bara interna behov tappar snart energi. Den tappar vision. Det blir nästan tråkigt att bedja och tjata på Gud om de där, ja, inte små saker egentligen, men det här som bara berör oss själva. Och Gud vill att vi ska lyfta blicken och se att världen är större än vårt lilla sammanhang här i tabernaklet. Bed för alla människor. Det vill säga alla människor i hela världen. Och din bön ska inte då bara vara liksom, ja men det är ju lätt. Då kan man ju säga, Gud välsigna alla människor i hela världen. Amen. Och så kan man be den bönen ungefär en gång i veckan. Så har man gjort sitt. Det låter ju enkelt. Men jag tror det här orden för bön innebegriper att vi ska vara specifika i vår bön. Och nu känner jag att jag måste ta på mig den här jackan. Som en symbol för att glömma bort sig själv och låta världen landa lite på dina axlar, men framförallt på ditt hjärta. Hoppas inte det stör dig i min predikan. Alla människor, alla kategorier människor, oavsett ras, oavsett hudfärg, nationalitet, politisk hållning, social ställning. Bed inte bara för de fattiga, det känns ju så naturligt och enkelt och rätt. Be också för de rika som sitter fast i sina rikedomar och klyftan blir större och större. Bed inte bara för dina vänner utan också för dem som du inte riktigt tycker om eller som till och med kanske är dina ovänner. Bed för människor i olika länder lika väl som för grannarna på din egen gata. Bed för muslimer, bed för buddhister, bed för hinduer, bed för New Age-människor. Och bed för dem som fastnar i olika sekter. Och inte minst står det, bed för kungar och alla som har makt. Det är lätt att kritisera politiker. Det är lätt att kritisera de som sitter inne med makten på olika nivåer. Och det är faktiskt lätt att till och med hysa förakt för politiker. Att odla ett politikerförakt är ingen kristen hållning. Helt klart så är det våra demokratiska, det tillhör vår demokratiska rättighet att granska, ja, skyldighet skulle jag säga också, granska och kritisera de som innehar politiska ämbeten. Men kanske vi skulle nå ännu längre om vi också bad för dem. För vem ska annars be för dem? När var sista gången du bad för Fredrik Reinfeldt? Eller för någon annan av våra ministrar? När bad du för president Bush? Honom ska man väl bara tycka illa om. När bad du för Putin? När bad du för kinesiska ledare? När bad du för EU-parlamentet? När bad du för arabvärldens ledare? Eller president Mugabe? Usch. Eller för Nordkoreas hårde diktator. Det finns en annan, det finns ett alternativ till den kritiska hållningen. Vi kan behålla den, men vi kan samtidigt bedja. Och det kan värma våra hjärtan för människor som vi intuitivt känner en ovilja inför. Och Guds heliga ande kan börja verka och verka på dessa personer när vi beder. Vi inte kallade bara att bedja för de makthavare vi gillar, utan även för de som vi inte gillar. Betänk att när första Timoteusbrevet, de här raderna, skrevs, så fanns det ingen demokrati i världen. Det fanns inga regenter som på något sätt var vänligt inställda mot de kristna. Vet du vem som regerade i Rom? Det var den fruktade kejsaren Nero, som år 64 efter Kristus, ungefär när det här brevet skrevs, i scen satte en av de grymmaste förföljelser som historien känner mot de kristna. Droppade deras kroppar i kära och tände dem som facklor efter Roms gator. Honom skulle man be för, alltså. Varför då? Jo, med våra böner sätter vi Guds mäktiga hand i rörelse. Om det inte låg verklig makt i våra böner, skulle ju inte Gud uppmana genom Paulus, Timoteus, till att be på det här sättet. När jag ibland inleder bönemötet på fredagarna, så säger jag ungefär så här: välkomna konungar och drottningar, präster och prästinnor. Jag känner mig högt ärad över att stå inför en sån celeberskara människor som ni utgör. Vi är nu samlade till regeringssammanträde på högsta tänkbara nivå, då vi i egenskap av Guds egna utvalda ministrar har förmånen att få framlägga våra regeringsförslag. Och han som är konungars konung och herrars herre kommer nogsamt att notera varje liten bönesuck för att se hur han kan använda den och dem för att fullborda sin suveräna plan med historien. Ja, är det så märkvärdigt det här? Man känner efter om kronan sitter rätt. Okej, nu kan vi be. Och vet du, journalisterna borde stå på rad, på kö utanför dörren när bönemötet är slut klockan 12 på tisdag och fråga: vad bad ni om idag? Och notera det. För det ligger makt i det heligas böner. Jag tror att till exempel järnridån som föll nästan över en natt utan någon större blodspillan, mycket var ett resultat av det heligas böner. Och mycket av världsliga och politiska skeenden, det onda tror jag hålls tillbaka på ett sätt som vi kanske inte anar, på grund av att det finns människor som beder. Ett böneliv av den här karaktären innebär att man behöver sätta sig in i den politiska situationen, både i vårt land, och noggrant följa utrikespolitiska skeenden och lägga på minnet vad de heter, de där männen är det ju oftast, som vi tycker sköter sina kort så dåligt. Det är väldigt allmänbildande att vara en seriös medarbetare med Gud. För Gud är hela världen arbetsfältet. En bönemänniska för Guds hjärta lär sig vad de olika länderna heter. Och lär sig vad deras makthavare heter. När jag studerade i Stockholm så kom det en galen människa dit som heter George Werber. Det var ju för länge sedan då. Men han samlade en grupp ungdomar i en kyrka där. Och så bredde de ut en jättestor världskarta på golvet. Och så böjde de knä på världskartan. Och så la de sina händer. Och så bad de för olika länder. Idag är det en av världens största missionsorganisationer. Med över 4-5 tusen permanenta medarbetare. Och tusentals som varje sommar åker ut för att göra korttidsinsatser. Bland annat på de här missionsbåtarna Logos och Doulos som åker över hela världen. Kommer in i länder där det är omöjligt för mission att verka. Arabvärldens länder till exempel. Ett konkret sätt för dig att börja, det är att skaffa en sån här världskarta. Ha den vid ditt skrivbord. Låt dig fascineras av att det finns så många länder. Jag tänkte en gång att jag skulle använda OMs... De har små kort för varje land som man kan be för ett land om dagen eller ett land i veckan. Och det är inte så mycket, det är inte så lång information, så det klarar man kanske av. Och jag börjar i det här. Djibouti, vad är det för någonting? Ja, titta på kartan. Oj, det är ett land. Brunei. Vad är det för någonting? Ja, läste. Oha, så mycket invånare, den religionen och de problemen. Övre Volta hade jag heller aldrig tänkt på. Tror det var något i Ryssland möjligen. Volga blandar ihop med. Bihar. Rajasthan. Ja, du vet. Om man gör det här konsekvent så hinner man bedja för världens alla länder på bara några månader. Men jag vill varna dig, det är lite farligt också. För tänk om Gud gör med dig som han gjorde med William Carey. William Carey var en skräddare som satt där på sitt bord som skräddare gör, ni vet, i slutet på 1700-talet. Och en stor jordglob hade han på bordet och han snurrade på den här jordgloben och han bad för land efter land. Så kom han till Indien. Och Gud bara värma hans hjärta särskilt för detta stora land, den indiska subkontinenten. Ja, Gud började göra så att han bara började bedja för Indien. För han kunde inte släppa Indien. Och plötsligt så kände han, jag måste åka dit med evangeliet. Och trots vissa motstånd så kom han iväg 1794. Och det blev en 50-årig lång missionsgärning i det landet. Som än idag har stora välsignelser med sig. Och egentligen öppnade vägen för den moderna missionen senare på 1800-talet och ända in i vår tid. Så visst, det är lite farligt att bedja. Du utsätter dig för vissa risker. Men Gud kommer att använda dina böner oavsett du stannar här eller åker. 1974 så deltog jag och Solveig i en, jag tror jag ska kalla det, kristen ungdomskonferens i Sydkorea. Där väckelsen hade börjat sprudla verkligen. Vi har 1 miljon människor på ett stort flygfält. Och de hade byggt upp en jätteläktare för kören. 10 000 körmedlemmar som sjöng. Jag trodde jag var i himlen när jag lyssnade på det här. Åh, vad underbart alltså. Och så en kväll blev vi hembjudna till en grupp koreanska studenter. Och vi var några ungdomar från Europa där som var ditbjudna. Och så började de här koreanska studenterna fråga oss saker om Tyskland. Om någon från Tyskland med, om Finland. Och så ni från Sverige, berätta mer för oss om Sverige. Och vi blev lite fundersamma, men varför är ni så intresserade av Sverige? Jo, vi håller på att be det för Sverige. Och vi håller på att be det för Tyskland och Finland och alla länderna i Europa. Varje fredag natt fastar vi och ber det för era länder. Varför det då? Jo, för att vi vill komma dit som missionärer. Men vi vet att vi kan inte få visum där 1974. Vi får inte lämna vårt land. Så enda sättet att kunna komma till Europa, det är att studera så bra som möjligt på universitetet. Så vi kan få stipendier, forskarstipendier på universitet i Europa. Och det är det vi beder om. Och det är det vi kämpar med våra studier för att få. Så när vi senare bad, så bad de: gode Gud, gör oss till doktorander i Lund och i Uppsala. Och flera var redan på plats i olika städer i Tyskland. Och då kände jag mig väldigt liten, för jag hade aldrig någonsin bett för Sydkorea. Och så möter jag ungdomar som tillbringar hela nätter och ber för mitt land. När vi var i Etiopien, så, och det finns fortfarande en stad som heter Awassa, och i den staden och i den församlingen, en stor växande församling med ett 40-tal utposter, 7000 medlemmar har den vuxit till, finns speciellt en märklig bönekvinna. Hon beder natt och dag. Så de har ställt in en säng i kyrkan, för hon måste få sova ibland också, tänker de. Men hon är där och hon är alltid i bön. Hon kan inte läsa. Hon kan inte följa vad som händer i det politiska livet. Hon kan inte följa det utrikespolitiska skeendet. Hon vet ingenting om geografi eller någonting sånt. Men hon har en sån innerlig kommunikation med Gud, så hon får sina tydliga böneuppdrag direkt från Gud. Så en gång, då var på 90-talet, så kom hon till pastorn och sa: idag har Gud sagt till mig att jag skulle be för någon som heter Clinton och någon som heter Mandela. Ja, hon visste inte vilka det var, men hon hade bett för dem. En annan kom och sa: idag har Gud sagt till mig att jag skulle be för någonting som heter Turkiet och någonting som heter Liberia. Och då gjorde hon det. Det känner man sig väldigt liten. Men människor som lever nära Gud och kan få en sån bör ha lärt på sina hjärtan, som hjälper dem i bönen. Och det finns såna människor. Och det finns, när jag var i Bangladesh också för många år sedan, så kommer vi till några Bangladesh Maimensing, och vi måste övernatta. Vi tar in på ett kloster där som hade ett gästhus. Och vi hörde oss för, vad är detta för nummer? För de fick inte ens se oss, det var mur, alltså de fick inte komma ut. De hade vikt hela sina liv för att vara innanför klostrets murar. Men varför i all världen då? Jo, för att be för världen. Be för världen. De har vikt hela sina liv till bön för vår värld. Och jag kände stor respekt för dessa kvinnor. Vi kanske tycker det låter konstigt att hålla på så, men vi anar nog inte vad mycket sådana bedjande människor egentligen betyder för vår värld. Det är kanske deras böner som gör att vi har en någorlunda fredlig värld trots allt, och att det är någorlunda lag och ordning som råder. Jag tror de kristnas böner har en mycket avgörande betydelse när det gäller att hålla ondskans makter tillbaka och det destruktiva som finns i världen. Världen är mer välsignad än den vet om på grund av det heligas böner. Ta bort församlingen från jorden. Ta bort alla bedjande människor från jorden. Jag skulle inte vilja vara kvar och uppleva vad som då kunde hända. Så fortsätter han. Bönens syfte, så att vi kan leva lugnt och stilla och på allt sätt fromt och värdigt. Alltså bönens syfte är att makthavarna ska fatta sådana beslut som skapar fred och rättvisa i länderna och mellan länderna, så att den kristna tron fritt kan utövas och evangeliet vinna spridning. Att be så, det behagar Gud. Det är riktigt och det behagar Gud. Varför ska vi be så här? Jo, det behagar Gud. Det vore skäl nog, eller hur? Vi vet Guds vilja, alltså gör vi det. Det behagar Gud att vi utvecklar samma engagemang och hjärta för världen som Gud har. När Jesus såg på människoskarorna, så står det att han berördes illa. Han kände medlidande med människorna, står det. För att de var som får utan herden. Så känner Gud. Så när vi ber för världen, då rör vi vid Guds hjärta. Och bönen riktas till Gud som frälsare, som vill att alla människor ska räddas och komma till insikt om sanningen. Det vill säga, Gud är intresserad av alla människor. Och att alla människor ska lära känna frälsningens väg, som här likställs med att komma till insikt om sanningen i bestämd form. Det passar inte in i en postmodernistisk filosofi där ingen objektiv sanning finns. Men Bibeln envisas med att tala om insikt om sanningen. Vad är då sanningen? Jo, står det, Gud är en. Det finns bara en Gud och en enda medlare mellan Gud och människa. Att Gud är en betyder att han älskar och är intresserad av alla människor. Om det funnits flera gudar kanske det kunde vara en eventuell uppdelning och viss fördelning mellan de tänkta gudarna av människosläktet. Men nu är alla människor ansvariga inför en och samma Gud. Och evangeliets universella tillämpning, för det underbara med evangeliet, till skillnad måste jag säga från andra religioner, är att du kan släppa ner evangeliet var som helst runt om i världen och det går att ta till sig i den kultur i vilken man lever. Inga större kulturella förändringar behöver äga rum, utan Kristus kan implementeras i vilken kultur som helst. Och det har sin grund i den enda guden och den enda medlaren mellan Gud och människa. Men varför skulle denne Gud insistera på att alla måste bli räddade just på samma sätt, genom en enda medlare? Varför inte på olika vägar? En del genom hinduismen, andra genom islam, några genom New Age kanske, några genom hinduismen, andra genom olika kulter som man hängivet går in i. Svaret är, det finns ingen annan med samma kvalifikationer som Jesus. Bibelns stora tema handlar om hur människans förlorade vänskap med Gud kan återvinnas. Och människan behövde en medlare som kunde åstadkomma försoning, för hon hade gjort sig till fiende med Gud när hon kränkte hans heliga majestät och ifrågasatte hans godhet. Och för detta krävdes en medlare som både och samtidigt kunde representera Gud och fallen människa. Det behövdes någonting, eller någon ska vi säga, som samtidigt var sann Gud och sann människa och kunde på ett fullvärdigt sätt representera båda parter. Det krävs av en medlare att han ska kunna representera båda parterna som på något sätt är oense. Någon som kunde sägas vara sann verklig Gud samtidigt som han är sann verklig människa, precis som dig och mig. Och det behövdes en som inte själv var i behov av försoning, för då skulle han ju tillhöra fiendelägret själv, så att säga. Han måste tillhöra människosläktet men själv inte vara i behov av försoning. Han måste med andra ord vara ren och utan synd och skuld inför Gud. Och han måste då vara den enda som frivilligt kan ta konsekvenserna av vår olydan mot Gud och åstadkomma en försoning mellan en helig Gud och ett fallet människosläkte. Det är precis vad som här står. Gud är en och en är medlare mellan Gud och människor. Människan, Jesus Kristus, som gav sig själv till lösen för alla. Varför skulle vi behöva en medlare? Det är väl Guds jobb att bara förlåta. Vi människor kan ju förlåta varandra när vi förgår oss mot varandra utan att vi plockar in någon medlare. Varför skulle inte Gud kunna göra likadant? Han älskar oss ju. Om vi har en sån hållning så avslöjar det hur lite vi har förstått av syndens allvar och Guds helighet. Gud är nämligen inte en kompis som vi råkar trampa lite grann på tårna och som därför borde kunna se lite mellan fingrarna över våra misstag. Nej, varje synd är en kränkning mot och av Guds heliga majestät och ett självcentrerat uppror mot Guds herravälde. Mot honom som är vår skapare och livgivare. Mot honom som uppehåller allt med sin maktsord. Det är honom vi trampar på. Tror vi att vi kan trampa på. Det är ett sätt att underkänna hans lagar, och det är ett sätt att visa att han inte är värd vår lojalitet. Så vår bristande insikt om syndens allvar och Guds helighet reducerar vår syn på värdet i Jesu försoning. Förstår du? Människan befinner sig inte av naturen i ett rätt förhållande till Gud. Då skulle ingen medlare behövas. Tvärtom, alla har syndat och är i saknad av härligheten från Gud som vi borde äga. Och vi vill ogärna höra en sådan beskrivning av oss själva. Vi vill hellre tro att vi är okej. Men det är först när vi inser syndens allvar som korset blir goda nyheter. Annars behövs väl inget kors. Men det finns en frälsare. Det finns en medlare. Endast Jesus och ingen annan. Och i ingen annan religion i världen har Gud blivit människa. I ingen annan religion i världen har Gud tagit på sig människans synd och skuld. Alltså låtit sig själv drabbas av den skada vi åstadkom. Därför, det finns bara en medlare för alla människor. Till ingen annan äger Jesu kvalifikationer. Buddha kunde inte åstadkomma försoning. För han var själv en människa. En vis sådan. Stor människa. Med stor självinsikt. Och med många uttalade sanningar om det mänskliga dilemmat. Ja visst. Men han var ändå bara människa. Mohammed kommer på scenen. Och han var också en mycket stor tänkande människa, analyserade den religiösa situationen på sin tid. Men han var själv bara dock en människa, behäftad med svaghet som dig och mig. Inga präster i historien skulle kunna vara medlare, inga helgon, inte ens Maria, inte den heligaste och största av alla änglar. Endast Jesus, Guds son. Endast han kunde det. Men han behövde inte göra det. Han hade ingen skyldighet att gå till korset. Det var ingen som tvingade honom dit. Han gjorde det av fri vilja. Själv. Han gav sig själv till lösen. Korsets dårskap är så förödmjukande för den mänskliga stoltheten. Men det är en Guds kraft i frälsning för var och en som tror. Jesus kommer inte in i bilden som en tredje part. Han är själv den sårade parten i det här dramat. Och i sin medlargärning åstadkommer han ingen kompromisslösning för att försöka få de båda parterna att enas, liksom sänka ribban så att inte synden ska bli så allvarlig. Kristi medlargärning är helt unik. Det är att han i egenskap av människa håller Guds lag, lyder den, och över honom vilar ingen fördömelse. Men han går in och tar fördömelsen över vår synd. I vårt ställe. Han blir lösen. En lösesumma. Han betalar hela det skadestånd liksom, som behövdes för att vi skulle kunna bli vänner med Gud igen. Vi slutar titta på sista versen här. Paulus säger, om det här är sant, att Gud är intresserad av alla människor, att vi ska be för alla människor, att Jesus har givit sitt liv till lösen för alla människor, då måste det också förkunnas för alla människor. Och jag är en sådan förkunnare, om också nu i bojor, men Guds ord, Guds ord är inte bojor, säger han senare. Men jag sitter i fängelse och jag är en evangelisk förkunnare. Han förde inte bara religionsdialoger. Det gjorde han också. Den har sin plats. Alltså dialogen när man lyssnar till varandras argument. Men Paulus ville någonting mer. Han ville övertyga om människans behov av Kristus. Och få dem att se sig själva som i behov av en frälsare. Jag talar sanning. Jag ljuger inte, säger han. Min vän, du som är här idag. Du har lyssnat till det jag har sagt. Vad ska du göra med Kristus? Vad ska du göra med det faktum att han har givit sig till lösen för dig? Vad ska du göra med det budskapet om att han säger du behöver mig som frälsare om du vill bli vän med Gud? Alltså, Gud vill att vi beder för alla. Börja det äventyret. Du kanske lägger någon särskild nation eller folk eller etnisk grupp på ditt hjärta. För det andra, Gud vill att alla ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. För det tredje, Gud i Kristus har gett sig själv till lösen för alla. För det fjärde, Gud vill att detta budskap ska förkunnas för alla. 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 Amen. Halleluja. Ja, Gud, vad ska vi säga? Tack. Tack att du hittade mig en gång. En liten 11-årig grabb som fick sitt samvete väckt över att allt inte stod väl till i hans unga liv. Tack att du har hittat många av oss här i olika skeenden av livet. Du har börjat knacka på våra hjärtans dörrar, och nu, Herre, nu knackar du på någons dörr här idag och frågar, är du vän med Gud? Är du försonad med mig, säger Herren. Om inte, är stunden dyrbar. Du har hört mitt ord. Du har hört mitt evangelium. Du har hört de glada nyheterna. Vill du ta emot det? Vill du ta emot Kristus, min son, säger Herren. Och tack för din församling. Tack för vår församling och det stora uppdrag du lagt i våra händer. Låt oss känna en underbar glädje i storheten och digniteten i att få vara hela världens förebedjare. Kalla några av oss här idag på ett nytt sätt, på ett särskilt sätt in i bönevrån. Kalla några av oss att regelbundet mötas för att be för vår stad, för vårt land, men också för olika länder utöver vår värld. Lägg denna nöd och vånda på flera unga och äldre människors hjärtan här idag. Jag beder om det, Gud. Och vad som blir följden av konsekvenserna av en sådan bön är omätbart. Men himmelen ska vittna om det en gång. I Jesu underbara namn. Amen.